Det här är P1, Sveriges Radio.
Olika könsbeslut i rapporteringen om misstänkt styckmördare.
Vi kallar inte någon som lever som hon för en han.
Det är en man som har gjort ett namnbyte.
Och så frågar vi, hur mycket lokaljournalistik får vi för pengarna? Vi granskar det nya mediestödet.
För Arjeplogs del kan jag inte tycka att mediestödet har fyllt en funktion. Den funktion som jag var tänkt.
Du lyssnar på Medierna med mig, Freddy Rammel. Hej och välkommen till Medierna. I slutet av 2025 kom nyheten om det bestialiska styckmordet på en ung kvinna i Rönninge. Ganska snart grips en misstänkt. Och i vanlig ordning så gör olika medier olika bedömningar om namn, bild och detaljer. Kvällstidningarna Namn och Bild publicerar, Dagens Nyheter och Public Service gör det inte. Så långt förväntat. Men en sak sticker ut. Vilket pronomen som medier använder. Där vissa skriver han, undviker andra helt att nämna kön. Och en tidning väljer att istället skriva hon.
Den misstänkte är juridiskt en man. Det är ett faktum. Men samtidigt har den misstänkte uppenbarligen levt sitt liv med något slags transidentitet. Det vittnar familjen om, det vittnar arbetsgivare om.
Andreas Gustafsson är chefredaktör på Dagens ETC.
Vi kallar inte någon som lever som hon för en han, oavsett om den juridiskt har bytt kön eller inte. Och det är liksom inte något särskilt ställningstagande vi gör den här gången. Det är inget försök att starta någon debatt, det är egentligen en befintlig policy. Och den ändrar vi inte, inte ens när det handlar om en misstänkt styckmördare och ett fruktansvärt brott.
Om man inte läser så himla noggrant så kan det ju bli lite förvirrande mellan liksom det som står på nyhetsplats och det som står på ledarplats. Att, jaha, här rör det sig om en kvinna som har mördat en kvinna och nu är det mäns våld. Alltså, risken att det blir för förvirrande, är inte den liksom överhängande när ni har den här policyn som ni har?
Det som har varit superviktigt tycker jag är att man ger hela den misstänktas kända bakgrund i varje text. Läsaren måste kunna förstå att det här juridiskt är en man och förstå förloppet och fakta. Annars tappar man just bort det här med att kunna sätta det i kontext vad gäller mäns våld mot kvinnor. Det finns ju en uppenbar risk att det blir förvirrande för läsaren. Vi har försökt vara så pedagogiska som möjligt där.
Personen som greps misstänkt för styckmordet är känd av polisen sedan tidigare. 2019 dömdes han för ett kidnappningsförsök av en 10-årig flicka. I samband med det hittade polisen barnpornografi och bilder på mördade kvinnor i hans dator. Sen han blev frisläppt ungefär 2 år senare så har han bytt namn ett flertal gånger. Först sommaren 2023 bytte han till ett kvinnonamn.
Det är en man som har gjort ett namnbyte till ett kvinnligt förnamn. Men juridiskt sett så är det fortfarande en man. Det har inte genomförts något juridiskt könsbyte så att säga.
Hannes Lundberg Andersson är breakingchef på Expressen.
Så där landar vi i det baserat på att liksom det är så det ser ut enligt lagen nu. Det är så den här personen är bedömd enligt Skatteverket i nuläget.
Expressen har, precis som sin kvällstidningskonkurrent Aftonbladet, valt att benämna den misstänkte gärningspersonen som en han.
Utanför en sån här väldigt vidrig och hemsk kontext så har jag en känsla av att flera medier, bland annat er, brukar liksom ha linjen att man självidentifikationen får vara liksom lite bärande i om man benämner någon som en han eller en hon. Alltså är det som är bärande här att personen i fråga har misstänkts ha gjort någonting vidrigt?
Ja, delvis är det ju det. Vi vet ju inte heller hur han ställer sig, hur han identifierar sig.
Karin Schmidt, redaktionschef på Aftonbladet.
Vi skriver om honom i en juridisk kontext att han misstänks för ett grovt brott. Och då blir det att vi också beskriver honom i den, som den juridiska person han är, nämligen en man.
Det finns ju ändå uppgifter bakåt i historien på att han har identifierat sig i alla fall som en hon, och att andra runt om kring honom har gjort det också, så att säga.
Så är det ju, men vi vet ju inte hur han själv ställer sig till det idag. Och den fakta vi har är ju att han är en juridisk man.
Alltså, vi har hört andra säga saker om hur den här personen identifierar sig, men vi har inte sett någonting om vad den personen själv säger om det.
Hannes Lundberg Andersson, Expressen.
Vi har ju läst olika utredningar, alltså rättspsykiatriska utredningar och liknande, och där nämns ju inte könsidentitet alls. Det betyder inte att det inte har varit en faktor för den här personen, men det är bara ännu en del där vi ju faktiskt inte vet status på den frågan egentligen. Jag vet inte om det hade förändrat någonting om vi hade sett orden från gärningspersonen eller misstänkta gärningspersonen själv heller.
Även Svenska Dagbladet och SVT väljer att säga han.
Vi har ju varit transparenta med att det här är en person som har bytt namn flera gånger och att namnet som han just nu bär är ett kvinnonamn.
Karin Ekman, ansvarig utgivare på SVT.
Men att det är ju väldigt viktigt att vi inte slår fast någonting som vi ännu inte har belägg för.
Men om det skulle vara så då att det framkommer att den här personen själv identifierar sig som kvinna då. Kommer ni att ändra pronomen då, eller kommer ni att hålla fast vid det juridiska och biologiska könet? Vad tänker du om det?
Ja, men jag passar mig för att liksom slå fast på förhand hur vi kommer att göra då. Därför att det är alltid multifaktoriellt. Så det är tråkigt svar, men det är sanningsenligt. Det går inte att förutspå hur vi kommer att resonera eller hur jag kommer att resonera då.
På Sveriges Radio Ekot så är det senaste utgivningsbeslutet att undvika och beskriva gärningspersonen med pronomen, med motiveringen att man inte fått klarhet i hur gärningspersonen själv identifierar sig. Istället är riktlinjen att säga saker som 26-åringen eller den misstänkta gärningspersonen. Liknande beslut har tagits på Dagens Nyheter.
Det är även risk för att hon genom att undanröja bevis eller på annat sätt försvåra sakens utredning.
Under häktningsförhandlingen benämner domaren gärningspersonen som en hon. Men i en intervju med Expressen beskriver gärningspersonens försvarsadvokat sin klient genomgående som en man.
Det är ju olika även, så att säga, i rättssalen.
Ja, men det speglar väl lite hur mycket som är osäkert nu.
Andreas Gustafsson, chefredaktör på Dagens ETC igen, som alltså använder pronomen hon för den misstänkte förövaren.
Vår ingång journalistiskt i en startfas egentligen av en rättsprocess är ju att vi inte bestraffar en misstänkt med ett pronomen som uppenbarligen inte speglar hur den lever sitt liv just nu.
Kan man vara säker på att den här, så att säga, transidentiteten är ärligt menad?
Nej, så är det ju. Och därför håller jag mig ytterst ödmjuk. Vi vet inte allt ännu. Jag skulle säga att från de personer som har hört av sig, de läsare som har hört av sig, som själva identifierar sig som trans på något sätt, till som har hört av sig till Dagens ETC, så är det två läger. Det ena är bra att ni är konsekventa, det enda sättet att förhålla sig. Men det andra är också, det här riskerar att öka hotbilden, misstron mot en redan utsatt minoritet i samhället. Så jag har respekt för den åsikten.
Generellt borde man alltid använda någons liksom självvalda namn och pronomen.
Signe Kranz är förbundsordförande för transorganisationen Transammans och flitig opinionsskribent på både Dagens ETC och Aftonbladet.
Men jag tycker att man borde vara konsekvent med personers könsidentitet och pronomen och inte riskera att villkora det. Inom journalistiken så finns det ofta en sensationalistisk attityd till transpersoner. Så fort det kan relatera till transpersoner så blir det antingen väldigt romantiskt eller ömkande eller inspirerande eller skrämmande. Det har ingen relevans för det här brutala mordet om den misstänkta har ändrat juridiskt kön eller ej.
Precis innan jul avslöjade TV4 att en pappa som mördat sina barn och som under tiden i fängelse bytt juridiskt kön ska flyttas till en kvinnoanstalt. I närtid så har en lagändring gjort att byte av juridiskt kön har blivit lättare. När det tidigare kunnat ta flera år så är det nu en smidigare process. Det är den här större politiska debatten som gjort att könsidentitetsfrågan har hamnat i fokus, säger Hannes Andersson Lundberg, Breaking-chef på Expressen.
Riksdagen är ju absolut inte enig heller i den här frågan. Det är ju helt uppenbart, vilket också är det som gör det här ämnet så, vad ska man säga, känsligt på många sätt, är ju att det är ju liksom spricka i regeringsunderlaget om just den här frågan. Är det en man eller är det en kvinna?
Samtidigt ska man väl kanske inte överdriva hur stor då risken är att den här personen kommer hamna på ett kvinnofängelse heller. Med tanke på att det är, som du säger, en juridisk man.
Nej, i nuläget finns väl ingenting som tyder på att den här personen skulle sättas i ett kvinnofängelse. Däremot så blev ju det här aktualiserat av att TV4-nyheterna ju innan jul avslöjade det här med barnamördaren i Södertälje som har bytt kön juridiskt och nu flyttas då till en kvinnoanstalt. Så det är, liksom, det är väldigt färskt i publikens medvetande att det här är en grej som kan hända, som man kan tycka si eller så om. Liksom. Det är väl det som också gjorde att det här blev så laddat, tror jag.
Den misstänkta gärningspersonen nekar till mord men erkänner grovt gravfridsbrott. Det har gått 2 år sedan det lappade och lagade pressstödet gjordes om i grunden. Utöver det övergångsstöd som ska hjälpa de tidningar som förlorar på det nya systemet så består mediestödet idag av ett allmänt redaktionsstöd, distributionsstöd och ett utökat redaktionsstöd. Det utökade redaktionsstödet syftar till att stärka bevakningen av underbevakade områden och går ut på att lokaltidningar kan få upp till 600 000 kronor per underbevakad kommun. Men frågan är hur mycket journalistik medborgarna får för pengarna. Eller det är åtminstone en fråga som man ställt sig i den norrländska inlandskommunen Arjeplog.
Man pratar ju ibland om vita fläckar på mediekartan.
Reporter här är Joanna Korbutiak.
Platser som liksom underbevakas eller knappt bevakas. Att kan du känna att du bor i en sån vit fläck?
Ja, absolut. Arjeplog har ju blivit något av en vit fläck sett i mediebevakningen.
Det här är Fredrik Westerlund som är utbildnings- och kulturchef i Arjeplogs kommun. Han tycker att bevakningen successivt blivit sämre. Men det som mötte honom när han ville läsa om Arjeplog i sin lokaltidning i slutet av förra året tog priset.
När jag gick in på Piteå-tidningen den här dagen så var det 35 andra saker som mötte mig innan jag hittade den första liksom, journalistiska lokalnyheten. Och det tycker jag är tråkigt, för jag önskar verkligen att det fanns en levande lokaljournalistik överallt i hela landet.
Ja. Trots att Piteå-tidningen 2 år i rad fått 600 000 kronor i utökat redaktionsstöd för att bevaka hans hemkommun så är Arjeplogsfliken på tidningens sajt riktigt tunn. De få artiklar som är skrivna av mänskliga journalister drunknar i AI-artiklar om fastighetsköp och lokala företags årsredovisningar. Skrivna av tidningskoncernen NTMs textrobot.
Jag vill ju läsa om människors liv, öden och händelser i min hemtrakt. Och jag vill ju läsa granskningar av politik och även av tjänstemän, till och med av om mig själv. Liksom. Jag vill ju att det ska finnas någon som liksom håller ett öga på Arjeplog i både stort och smått.
Man hade kunnat tänka sig att en kommunchef skulle glädjas åt att slippa bli synad i sömmarna. Men Fredrik Westerlund håller inte med.
Som chef i en kommunalförvaltning så är det ju absolut inte mitt jobb att recensera Piteå-tidningen. Men det är ju absolut deras jobb att recensera mig och mina kollegor.
Om man bara säger så här, om man ska liksom ge en bild av hur bevakning av Arjeplog liksom ser ut. Hur många journalister kom det på ert senaste kommunfullmäktigemöte?
Marianne då från Arjeplog Nytt.
Jag har varit ensam journalist sedan Nyheter i Norr la ner.
Det här är Arjeplogs enda kvarvarande lokalreporter, Marianne Hoffman.
Jag törs ju inte säga vilket år, men jag håller ju på att vara ett antal år sedan.
Sitt första kommunfullmäktige i Arjeplog bevakade hon redan 1986. Under sin långa karriär har Marianne Hoffman hunnit jobba både för tidningen Norran och så Nyheter i Norr, som servade både Norran och Piteå-tidningen med lokala nyheter från Arjeplog. Sen 2010 har hon drivit den hyperlokala sajten Arjeplog Nytt. En webbtidning som är för liten för att kunna söka mediestöd och närmast kan beskrivas som ett journalistiskt välgörenhetsprojekt.
I 15 år har jag haft andra jobb för att finansiera min tidning. Jag har aldrig ens haft till någon fasta kostnaderna.
Vilket fått Marianne Hoffman att nu i vinter inse att det nog tyvärr är dags att lägga ner.
Med de pengar jag har så kan jag idag inte leva upp varken till mina egna eller läsarnas förväntningar på en tidning.
Trots att möjligheten att få snurr på ekonomin har varit minst sagt begränsade här i en av Sveriges minsta kommuner, så har Marianne Hoffman aldrig lidit brist på uppslag.
Den som säger att det inte hände något i Arjeplog har aldrig försökt att berätta om det som hände i Arjeplog.
Ja, nej men jag heter Marie Berglund och jag jobbar som chefredaktör på Piteå-tidningen.
Drygt 20 mil österut ligger Piteå. Och det är här som Piteå-tidningen har sin redaktion. Utöver Arjeplog får de även utökat redaktionsstöd för att bevaka Arvidsjaur och Älvsbyn.
Men jag skulle säga att det betyder en hel del. När det gäller vår inlandsbevakning så är ju befolkningsunderlagen ganska små och det är svårt att hitta en hållbar affär både när det gäller prenumerationer och annonsaffären. Så att det utökade redaktionsstödet gör ju att vi kan bevaka de orterna på ett sätt som vi nog inte skulle kunna göra annars.
Marie Berglund berättar att de i sin ansökan till mediemyndigheten uppgav att de skulle göra i snitt 4 publiceringar i veckan från Arjeplog.
Och jag gjorde en avstämning ungefär när det hade gått ett halvt år och då låg vi, alltså det var inga problem utan vi ligger på, alltså vi klarar det så. Men sen så liksom räknar man varje enskild vecka kanske vi inte skulle göra det, men sen har vi en annan period då vi ligger ganska mycket över. Beroende på om vi har en granskning eller en större bevakning på gång, då kan vi göra fler publiceringar under en kortare tid och sen kanske lite glesare, så att det är ju inte liksom ett konstant flöde av samma antal artiklar per vecka, men över tid så uppfyller vi kraven.
Nu satt jag då och scrollade ända till liksom slutet på sidan, på den liksom speciella sidan som är för Arjeplog. Och då, liksom när jag räknade, då var det med 31 artiklar totalt. Och då var det 14 robottexter om fastighetsköp, 6 robottexter om företag, 3 övriga robottexter. Det var 2 ledartexter som väl liksom var för hela ert bevakningsområde, tror jag. Och sen så var det 6 artiklar som liksom jag förstod var skrivna av människor. Jag tror en kanske var från en PRO-medlem om deras julfest. En var en insändare. En tredje var en efterlysning från er på nyhetstips. Och sen var det liksom 3 artiklar som var mer vanliga artiklar. Och jag tror att liksom en nämndes Arjeplog om att polisen åkte runt och pratade om våld i nära relationer. Så ser det liksom ut nu. Var det dålig timing av mig att kolla på hemsidan nu? Ser det liksom lite extra illa ut?
det skulle kännas dumt att säga att ja, just nu ser det extra illa ut eller så, utan jag tänker att nu är nu och det spelar ingen roll för den läsare som går in och tänker ja, men jag är intresserad av att bli prenumerant på PT, jag bor i Arjeplog och liksom vill läsa om mitt område, då skulle det vara förmätet att skylla på att det är extra dåligt eller liksom så. Men senast förra veckan hade vi en reporter uppe i Arjeplog för att liksom ta in några större jobb under flera dagar, så att det är också välarbetade bra grejer på gång ut på sajten.
Är du nöjd med er bevakning av Arjeplog?
Nej, men jag tänker att man kanske aldrig fullt ut ska vara nöjd och man kan alltid göra mer och göra bättre. Så. Sen så tänker jag att våran bevakning av Arjeplog och att vi har mindre material därifrån än från Älvsbyn och Piteå och Arvidsjaur hänger också ihop med att det är den minsta kommunen av våra bevakning, de kommuner vi bevakar.
Samtidigt så får ni ju lika mycket pengar för Arjeplog som för Älvsbyn till exempel i det här särskilda redaktionsstödet. Men om man liksom är boende i Arjeplog och så vill man gå in på er sida för att se hur det täcks och så möts man av de här robottexterna samtidigt som man vet att ni får flera hundratusen för att bevaka Arjeplog. Vad tror du att man tänker då inför er tidning eller hur känner?
Nej, men det tänker jag att jag inte kanske ska recensera, men jag förstår hur du menar. Men jag liksom vill återigen påpeka att vi har gjort jättemycket bra och liksom viktig journalistik från Arjeplog under året. Och att, sen är det klart att det finns alltid fler ämnen och fler personer att träffa och sådär.
Ja, nej. Jag kan väl bara säga att för Arjeplogs del kan jag inte tycka att mediestödet har fyllt en funktion. Den funktion som jag var tänkt. Så kan jag väl säga.
Marianne Hoffman från Arjeplog Nytt är tydlig med att hon inte är intresserad av att recensera sin konkurrents Arjeplog-bevakning. Men hon kan inte hjälpa att drömma om vad hennes utdöende webbtidning hade kunnat åstadkomma för en liknande summa.
För 600 000 per år skulle Arjeplog Nytt ha sett helt annorlunda ut. Med uppdateringar, med reportage, med utveckling, ja, med nyhetsbevakning. Det skulle ha varit helt annorlunda. Jag skulle ha haft möjlighet att jobba på ett helt annat sätt om jag hade haft bara hälften av det.
Pite-tidningens tunna Arjeplog-flik är dock långt ifrån unik. I år delar mediemyndigheten ut 227 miljoner kronor i sånt här utökat redaktionsstöd. En summa som 115 olika tidningar får dela på. Vi på medierna har gjort nedslag bland dem och det ska sägas att de lokala flikarna på många håll är fyllda av spännande artiklar och reportage skrivna av mänskliga journalister. Men hos en hel del domineras flödet av robottexter, polisnotiser och artiklar som inte handlar om den specifika orten. Vi märkte hur vi på redaktionen under arbetets gång successivt sänkte ribban för vad som kändes som en rimlig mängd artiklar per vecka och kommun. Men trots det hittar vi också exempel som sticker ut.
Kristoffer Ahlqvist.
Ja, min tjena Kristoffer. Erik Petersson här på medierna. Kristoffer Ahlqvist är chefredaktör för Göteborgs-Posten som får sånt här utökat redaktionsstöd för bevakning av fyra stycken kommuner i närheten av Göteborg. Totalt fick tidningen 2,4 miljoner under 2025 för att särskilt bevaka kommunerna Öckerö, Ale, Bollebygd och Härryda. När vi går in och kollar på sajten så hittar vi totalt 14 artiklar från 2025 på GPs Öckerö-tagg. Och liknande ser det ut för de andra kranskommunerna tidningen får stöd för att bevaka. Under Ale-taggen finns 21 artiklar från 2025. Från Härryda finns 44 och från Bollebygd 9 artiklar. Är det, vad säger du om det antalet så att säga?
Ja, jag förstår att man ser det när man går in där och det stämmer inte med vår egen bild med antal publiceringar. Men vi har haft utmaningar med taggning och hur materialet går att söka efter. Så vi har gjort betydligt fler artiklar än så. Man gör ju en återrapportering sen till mediemyndigheten senare i vår. Liksom. Så vi gör nu när du skrev om det här så började vi samla in och vi är inte färdiga med det. Men hittills har vi kommit upp i ett 50-tal artiklar på de kommunerna som har minst och uppåt ett 100-tal på Härryda då, som har flest.
jag liksom misstänkte att det kunde vara lite sådär, så jag sökte även på sajten på Bollebygd då. Och under 2025 får jag då 54 träffar om man räknar alla artiklar som innehåller ordet Bollebygd. Här, ska vi väl säga, får man träffar på artiklar som även handlar om helt andra saker. Men där Bollebygd av en eller annan anledning nämns i artikeln eller i en faktaruta. Så även om man räknar väldigt generöst, det är ju inte jättemånga, så att säga.
Nej, och nu ska jag säga att jag har inte den detaljkollen än på de artiklarna som man har börjat med att titta på olika, våra olika avdelningar som rapporterar utifrån de här kommunerna på olika sätt då. Men de artiklarna som vi hittat hittills ska inte vara sådana bara att det nämns på ett ställe.
Nej, exakt hur många Bollebygd, Öckerö, Härryda och Alartiklar det blev förra året vet alltså inte Kristoffer Ahlqvist. Men han säger att tidningen har dedikerade kranskommunreportrar som bevakar de här orterna. Och så finns det ju en till aspekt. Att det är rätt komplicerat att räkna på journalistik.
Man kan skriva jättemånga artiklar som egentligen inte liksom säger någonting, så att säga. Ja. Och man kan lägga jättemycket tid på journalistik som i slutändan inte blir någon publicering överhuvudtaget. Finns det något mått ni kan göra? Jag tänker att typ att närvara på kommunfullmäktige. Liksom den typen av insatser, är det något sånt ni gör för att se till att det verkligen blir blick på de här kommunerna och det som händer där?
Ja, och om man ska ha med sig att en sån här peng, det ger dig ju inte en heltäckande kommunal bevakning. Vi har inte reportrar på alla kommunfullmäktige. Men vi ser till att följa diarieflöden och liknande för att se till att vi inte missar sånt som är viktigt.
Men vad är det då egentligen som gäller? Hur mycket journalistik ska lokaltidningarna producera för de hundratusentals kronor de får i mediestöd för svagt bevakade områden? Det borde väl finnas tydligt nedskrivna krav, eller?
Det är inte en del av mediestödsnämndens villkor att man ska göra ett visst antal artiklar. Så att det ingår inte i mediestödsnämndens beslut.
Kajsa Rodin är avdelningschef i mediemyndigheten. Och det korta svaret är alltså nej. Det finns ingen lista med tydliga krav på vad en tidning behöver leverera.
Det finns ingen lista, men däremot får pengarna bara användas till journalistiska insatser i det område som mediestödsnämnden har bedömt vara svagt bevakat. Så på så sätt så finns det ändå kriterier som man kan följa upp.
En tidning som Piteå-tidningen eller Göteborgs-Posten får alltså inte använda pengarna de får för Arjeplog eller Öckerö till sin bevakning av Piteå eller Göteborg. Den regeln är tydlig. När det gäller det journalistiska resultatet är det däremot vagt.
Då undrar jag, vad kan man göra för att misslyckas med det här uppdraget? Om det inte finns något så här, exakt så här många artiklar, det finns inte några sådana krav. Har det varit med om något fall hittills där någon redaktion har fått betala tillbaka det här utökade redaktionsstödet när ni anser att de inte har levt upp till förväntningarna?
Ja, det har hänt att mediestödsnämnden har krävt tillbaka medel och då har det ju i första hand handlat om att man inte har gjort den insats som man skulle göra eller att man inte har använt alla medel. Så att det är klart att vi tittar på de redovisningar som man har kommit in med och om vi ser att det är några otydligheter, då ställer vi också frågor. Det är en möjlighet som vi har.
Jag visar Kajsa Rodin hur det ser ut på en av de lokala flikar vi kollat på. Där journalistiken lyser med sin frånvaro.
Men man tänker att det här inte var målet. Att det bara är en massa robottexter.
Jag tänker att då får vi ju titta på den redovisningen när den kommer in. Hur man faktiskt har använt det stöd som man har fått.
Längre än så kommer vi inte i den här intervjun. Men Kajsa Rodin berättar att regeringen gett dem i uppdrag att utvärdera det här nya mediestödssystemet som nu varit igång i 2 år.
Finns det något att ni ska kolla på de här grejerna då? Hur följer vi upp eller vem får stöd eller vad ska det ställas för krav? Finns det något sånt i den utredningen ni gör?
Ja, då ska vi ju bedöma mediestödets effekter och om stödet har uppfyllt sitt syfte. Det är det som är vårt uppdrag.
Reportrar här var Joanna Korbutiak och Erik Petersson. Och med det är medierna slut för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist, producent var Erik Petersson och jag heter Freddy Rammel. Nu öppnar slussarna igen efter ledigheten, hörni. We are back in business. Är det skralt även i din lokaltidning trots miljonregnet? Maila oss. Vi hörs.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.